Forskarna Joanna Norko och Alf Norko från Tvärminne zoologiska station i Hangö. Imorgon ska ni till Antarktis, eller först förstås till Nya Zeeland. Hur är det med er resfeber nu?
Jo tack, den börjar nog vara ganska hög. Att det är ju spännande och mycket att tänka på. Och det blir jätteroligt att åka. Men just nu är man ju mitt i det här liksom förberedelse både för själva den här resan, men sen också allt det här som man borde hinna med här hemma innan man åker, så det är kanske mera det.
Ja, vad är det ni borde hinna med ännu?
No, det är ju liksom allt, alltså det är ju hela tiden fullfjunga på, och sen vad heter det, hinner man ju inte riktigt heller tänka efter på allt vad det innebär med att resa ner då till Antarktis och det här, och sen när man börjar inse att det är på gång, så ser man på listan av to-do-grejer liksom, och så ser man att hoppsan, det här borde vi få fixat innan vi åker, och så det blir långa dagar.
Men ni och Pata Degerman kommer att delta i en forskningsexpedition. Den leds av nyzeeländska forskare och ni bor en dryg månad, 6 veckor, i tält på 2 olika ställen, kustområden i Antarktis. Men nu är ni här i Ekenäs och ni har redan stött på utmaningar, och det tror jag varje resenärs mardröm. Väskorna är försvunna. Vad har hänt?
No, de är inte helt försvunna, men det var så att vi måste skicka en hel del packning redan före vi åker själv, och det har skickats via då till Nya Zeeland, 10 kollin, och sen framgick det igår att 3 av dem har inte alls kommit fram. Sen började vi reda ut att var sitter de, och de har liksom fastnat i säkerhetskontrollen för de trodde att de innehåller någonting farligt, och därför skickade de inte vidare, men de glömde liksom att berätta åt oss att de hade fastnat där, och då skulle vi kunna få reda ut det, och det här fick vi då snabbt skicka Pata till terminalen i Helsingfors igår och berätta att det här är ingenting farligt. Jo, skicka dem nu bara. Så nu borde de här väskorna vara på väg.
Vad innehåller de då?
No, just de här 3 som blev kvar. Så i en av dem så finns det en sån här ROV, en sån här undervattens robotkamera som vi då kan filma med även då när vi inte kan dyka. Så det är ju en ganska essentiell grej. Och i en annan väska så finns det en massa teknisk utrustning, bland annat extra datorer och extra kameror och sånt hänt. Och sen i den tredje finns det alla stativ som kamerorna ska stå på. Så det ska bli wobbly, ganska darriga bilder utan det här. Så det, vi hoppas att de hinner fram.
Dilemma är ju det att vi kan ju liksom inte, sen när vi är där nere så kan vi ju inte liksom bara beställa någonting från nätet eller begära att någon ska hämta det åt oss, utan därför är det jätteviktigt att vi har ju tänkt igenom vad vi ska ha med oss och det här, och då är det viktigt att vi får allting av det med oss, annars så kan vi ju inte liksom göra vårt jobb, så att därför blev det lite panik nu när vi insåg att det kanske inte alls är på väg.
Jag undrar vad den här postavgiften, ifall man skulle beställa något klädesplagg till Antarktis, vad det skulle bli att kosta. Men ni ska alltså forska i hur kustnära ekosystem i Antarktis påverkas av klimatförändringen. Och vi pratade lite om det här förra gången jag träffade er, det var kanske på våren någon gång. Jag är fortfarande lika förbryllad som då. Det finns otroligt många så kallade klimatskeptiker som tvivlar på att det blivit varmare på jordklotet och att människan har påverkat det här. Ni är objektiva, oberoende forskare. Klimatförändringen, är den riktig?
Det är ju utan tvekan riktigt, och det är liksom, man behöver inte ens snacka om det. Det är klart det finns skeptiker, men att mer än 95% av alla forskare som jobbar med de här problemställningarna är av den åsikten att det här är riktigt. Vi är ju inte på det sättet klimatforskare till exempel själva, utan vi vill vad heter det, forska i hur de här kustnära Antarktis ekosystem, hur de kan tänkas påverkas med klimatförändringen. Så vi åker ju till exempel nu ner till ett marint ekosystem som har varit väldigt stabilt väldigt länge och där klimatförändringen inte har synats så mycket ännu. Det är ju väldigt olika på olika ställen av Antarktis till exempel. Och det här har varit väldigt stabilt, och nu är det ju så ändå att hade vi just en rapport för 2 dagar sedan att isen verkar vara den tunnaste den har varit på väldigt länge, och att isförhållandena kanske ungefär nu motsvarar det de borde vara i november-december. Och det här, och så det här kan ställa till det för oss när vi åker ner nu då. Men poängen är den att de som forskar i de här frågorna och i klimatförändringsfrågor så är ju av den åsikten att det här är på riktigt och det händer. Så det är inget skämt.
På vilket sätt kan det ställa till det nu med det här isläget för er?
För oss så är det ju så att vi kommer från det här Scott Base som är den nyzeeländska basen, ska vi åka ut i fält. Och det här, och där, när vi gör det så har vi väldigt mycket grejer. Vi har till exempel all dykutrustning och kompressorer och logistiskt ganska så att säga tunga saker vi ska ha med oss. Och det betyder att det inte, nu har det spruckit upp i havsisen och det är inte sagt att vi kan färdas över isen så som vi hade tänkt, utan det kan hända att vi måste flyga eller få transport med helikoptrar för all vår utrustning in dit vi är på väg. Och det här. Men det vet vi inte riktigt ännu. Det klarnar snart.
Det var väl på sommaren, juni, juli kanske, som ett inte vet jag, isberg eller flak bröt sig loss från Antarktis. Hur stort är det här isflaket?
När man har väl sagt att det är lika stort som Luxemburg eller någonting sånt, ett litet land, kanske Nyland. Och det har då lossat. Men det är på helt motsatt sida av Antarktis där vi ska åka. Så det är från den här antarktiska halvön. Och där har det smultit väldigt mycket under de senaste åren eller årtiondena. Där syns klimatförändringen väldigt dramatiskt.
Hur mycket oroar det här an er? Att isen smälter så här fort?
Jag tycker nog att det är ett av de stora hoten i dagens värld. Och någonting som vi måste ta på allvar. För det påverkar ju precis alla. Och då är ju Antarktis ett bra exempel att det är någonting, fast det egentligen inte finns några människor, ingen liksom aktivitet, så ändå det som vi gör på andra sidan av klotet så påverkar ekosystemet också där. Så jag tycker att man kan tänka på Antarktis som en sån här alarmklocka för vad som håller på att ske och att vi måste vakna och det här verkligen göra någonting åt saken. För det påverkar sen alla våra liv här.
Jag tror det som är en av de viktiga poängerna där är att det är inte så att det är ointressant vad som händer i våra polarområden. Tvärtom, det påverkar liksom resten av världen väldigt mycket. Och trots att de är liksom väldigt långt borta så är det jätteviktigt att förstå vad som händer i de här områdena.
Prata om det här isflaket då, som Luxemburg, lika stort som Nyland kanske. Jag har lite svårt med de här geografiska proportionerna, men Antarktis, du sa ju Anna Norko här för intervjun att det är ungefär lika stort som USA.
Det stämmer. Så det är ju liksom en enorm kontinent, så att det som händer på ena sidan så kan man ju inte säga liksom att det är samma sak på andra sidan. Och också så där som du sa att du kollade vad temperaturen var på Antarktis, så det varierar ju lite beroende på.
Kolla helt fel ställe.
Ja.
Ja. Ni pratar om den här kameran här och jag förstår att ni har testat den här nu. Och det är inte alltså vilken Polaroid som helst utan en 360 graders virtual reality undervattenskamera. Ni har testat den här, är det så i tvärminne?
Ja, vi har testat. Så det här är en helt liksom, nya generationens kamera som vi har testat. Och vi har haft den tidigare och vi har varit lite missnöjda med kvaliteten och hur man använder den. Men den här har vi nu testat och det är helt otroligt. Alltså när man har bra teknik för att filma i alla vinklar samtidigt så betyder det ju det att man efteråt, tanken är ju att man efteråt sen när vi har klippt ihop all den här filmen finns det en möjlighet att liksom att till exempel dyka ner under isen och se hur det ser ut. Och det betyder att du kan vara med som en dykare och det här och titta upp under isen eller ner mot havsbotten eller vad som helst eller titta på andra dykare och så här. Så det här är nog en ny teknik som ju har varit på gång ganska länge. Men där vi tror att det finns jättefina möjligheter att faktiskt belysa för människor hur de här miljöerna faktiskt ser ut. Så det kommer att vara en ganska stor effort liksom att filma då olika skeden av den här hela expeditionen, bland annat dyka ner under isen och så att säga skapa en virtuell expedition som vi sen ska lansera efter den här när vi kommer tillbaka.
Och synligheten under isen, det är ju inte liksom som i Pumpviken i Karis utan det är väl flera hundra meter kan jag tänka mig.
Det är så ju. Det är ju, man brukar säga att den här tiden på året, speciellt när det är vår där nere så är det jätteklart. Så det är upp till 300 meters sikt. Så man tänker på ett korallrev så kan sikten vara kanske 60-70 meter när den är jättebra. Så här är den liksom betydligt bättre. Jag har en gång varit ner på kanske på 25 meters djup där man tittar upp under isen och så såg jag 5 dykhål som vi hade. Och de var 50 meter ifrån varandra så att där man såg liksom enkelt en sträcka på långt över 250 meter. Så att ja, sikten är helt makalös.
Men vad ser man där under? Alltså finns det, vad för slags djur eller organismer finns under isen i Antarktis?
Då det är ju där som är spännande, att när man tittar på isen så finns det nästan ingenting. Mm. Det finns pingviner och annat, men att sen när man kommer ner under isen så blir det, är det helt ofattbart hur mycket liv det finns. Och den är väldigt, liksom, det här livet är väldigt färggrant. Så du har sjökärnor och allt möjligt som täcker havsbotten i princip. Så att den här, det vi kallar biodiversitet, det vill säga mångfalden av liv under isen, är helt enorm.
Så att livet är färggrant. Det låter lite som Västnyland. Vi har inte sjökärnor här, men kärnor har vi nog. Man kan följa med den här expeditionen, till exempel på sociala medier, på Facebook. Det finns, det heter den här sidan, Science Under the Ice. Vad kan man allt få följa med där, Johanna Norkka?
Där kommer vi att under expeditionens gång att sätta små uppdateringar, lite bilder och vad vi gör, vad som händer just nu. Och sen kommer vi också att sätta allmän information om Antarktis och ekosystemen där. Så att den får man väldigt gärna följa med och det här, titta vad vi sysslar med. Där kommer ju under själva expeditionen kan vi till exempel inte sätta upp de här 360-videorna, för att de tar ju så mycket terabytes och vi kommer att uppdatera över satellittelefon, så att det går inte. Men att bilder och uppdateringar så ska det komma under hela expeditionens gång.
Hur är det nu med ja, säg bara.
Ja, jag tänkte bara säga det att ni kanske vet att Pata Degerman är en väldigt skicklig fotograf, så det kommer att komma alltså väldigt fina bilder. Så det lönar sig att följa med.
Vi ser fram emot dem. Hur är det med vädret nu? Vi tar till exempel solen. Hur ljust eller mörkt är det där just nu i mitten av oktober?
Nu är det ju som sagt vår. Mm. Så för några veckor sedan så kom som solen upp för första gången. Men nu går det väldigt fort. Så snart går solen inte alls ner igen. Mot slutet av nästa vecka så är det liksom sista solnedgången. Och sen är det ljust dygnet runt efter det. Så att när vi är där så behöver vi liksom inte fundera på att ta pannlampan med.
Men det är därför ni far nu, för att slippa det finska novembermörkret?
Den här vädret här i morse så lockar ju kanske inte direkt att stanna här. Så att lite mer sol förväntar vi oss nog.
Västnylänningarna besväras av det dåliga vädret nog här. Ja, nu är det väl kring 7 plusgrader. Hur är det med temperaturen där, dit ni ska?
No, det är ganska variabelt. Det har ju varit ganska kallt förstås hela vintern. Och när det är kallt så blir det ner till minus 40 så att säga i juli. Juni-juli som är vinter där nere. Och det här och nu så ligger vi kring kanske mellan minus 15 och minus 20. Men jag tror att om jag förstår det rätt så ska det vara ungefär minus 30 nästa måndag när vi ska åka ner, alltså om en knapp vecka. Så att det ligger nu där på minus 30, det beror lite på. Sen om det blåser hårt så då blir det ju väldigt, väldigt kallt. Och då kan det ju kännas som minus 40, minus 45 och annat. Men att det återstår att se. Men att kring minus 20, mellan minus 20 och minus 40 ska jag säga nu.
Men ni behöver inte fundera på klädseln, va? Alltså, eller ni måste fundera på det nu, men ni behöver inte själv gå till butiken.
Nej, i princip det enda vi behöver ta med oss är våra egna underkläder. Att sen flyger vi via Nya Zeeland och där sköter den här logistikcentret där om att vi har alla de kläder som behövs. Så att de precis allt från vantar, mössor och många lager varma tröjor och ytterkläder och allt får man därifrån.
Ja, där är ju tanken den att den Nya Zeelands logistikcentralen, så de vill ju se till att de som åker ner under deras regi, att de personerna har liksom det som behövs. Det är inte som om när Pata till exempel har åkt på sina egna expeditioner, då måste han ju se till att han har allting. Utan nu så organiseras det väldigt, väldigt professionellt för alla så att säga i de här vetenskapliga expeditionerna. Så det är ju flera expeditioner som är på gång. Alltså också andra expeditioner just nu.
Hej, tusen tack för det här, forskarna Johanna Norkka och Alf Norkka från Tvärminne zoologiska station. Jag åker till Antarktis imorgon. En sista fråga här ännu. Det är ju liksom, ni är otroligt långt borta nu. Vad gör ni om hemlängtan slår in? Vet ni sitter där i ett tält och det känns som minus 50 grader.
Oj. Vi har ju på sätt och vis hemma med oss när vi är där tillsammans.
Bra. Tusen tack för det här och lycka till.
Tack.